Välkommen till Sveriges första podcast om human design med Emelie Eriksson och gäster. Ja, då var vi här igen efter en lång sommar och ett långt uppehåll av podden. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Och som många av er redan har fått med er så har Mali valt att endast komma tillbaka som gäst då och då i podden när hon har tid och energi till det. Men jag fortsätter alltså med podden och därför så har vi bytt namn på podden. Den kommer nu med att heta Emelie, eller Human Design med Emelie och gäster. Och den har också då fått en ny introslinga som ni hörde här i starten. I dagens avsnitt så är det faktiskt bara jag som är här och det var många av er på Instagram som gärna ville höra min bakgrund med Human Design och lite vad jag gjorde innan, hur gick det till när jag mötte Human Design, vad har Human Design hjälpt mig med i mitt liv, hur ser min karta ut egentligen, vilka delar tycker jag om av min karta, vilka delar har jag tyckt var svåra och så vidare. Så jag tänkte jag skulle dela med mig av min resa idag och så hoppas jag att det kanske är någon av er som lyssnar som kan bli inspirerade av något av den. Jag träffade på Human Design på nyttårsafton mellan 2015-2016, så det är snart 8 år sedan. På den tiden så var jag på väg in i den berömda väggen. Jag hade ganska nyligen separerat från min exman. Jag hade träffat min nuvarande man och jag var då tillsammans med honom och några vänner på en norsk hytta uppe i fjället. Och en av våra vänner hade varit och fått en reading då av något som kallades för Human Design. Och alla vi i det här kompisgänget, vi är ju väldigt intresserade i självutveckling eller det att förstå människan och förstå oss själva. Så vi tyckte det var jätteintressant att få höra om det här. Till saken så hör att jag har aldrig varit speciellt intresserad i varken astrologi eller enneagram eller personlighetstester. Det är liksom ingenting som har helt fastnat hos mig, även om jag såklart när jag var yngre läste veckohoroskop och sådär, men jag kände väl liksom aldrig helt att jag kunde använda det till någonting. Sen har jag ju varit en väldigt sökande människa hela mitt liv. Jag har letat efter det andliga, men jag har heller inte där hittat något som jag tycker har stämt med känslan inne i mig. Jag har letat både i religioner och i den spirituella världen, men jag tycker aldrig att det har varit någonting som har känts helt rätt. Men den här nyårsafton då så var det någonting som hände i mötet med Human Design-systemet. Jag blev otroligt fascinerad och det var egentligen för att den här kompisen, när han skulle berätta lite om sin karta, så beskrev han sin enda kanal. Han har bara 28-38-kanalen i sin karta. Och den här kanalen den kallas för The Channel of Struggle. Och den innehåller en kraft eller ett driv mot att kämpa för de sakerna som man tycker är meningsfulla i livet. Men det ligger också en melankoli i den här kanalen och om man inte upplever livet som meningsfullt så kan man faktiskt hamna i en depression. Och det var ju något som jag gjorde när jag var 14 år gammal. Eftersom jag letade efter det här andliga men aldrig hittade det så hade jag faktiskt en väldigt djup depression som 14-åring. Så när min vän då beskrev den här kanalen så kändes det som om att han beskrev mig och jag ville ju fort då titta på min karta för att se om det var så att jag också hade den här kanalen i min karta. Och först så hittade jag den inte och jag blev så besviken. Även om det här är ju kanske inte en kanal som bara är trevlig att ha i sin karta. Men jag kände ändå att nej, det där kändes ju verkligen ut som jag och så hade jag inte den. Åh, då kanske inte det här stämmer i alla fall då tänkte jag. Men så kom då min vän och pekade ut i min karta att jo, Emelie, du har den kanalen. Titta, där ligger den och den är i färg hos dig. Så det betyder att den är definierad hos dig. Så den här händelsen gjorde att jag kände att i det här systemet så ligger det någonting som är väldigt viktigt för mig. Jag kände en stark dragning mot att utforska mer av det här systemet. Och alla ni som har hämtat er karta för första gången, ni vet ju hur otroligt komplicerat och komplext det här systemet är. Det är inte så lätt att förstå alla olika delarna på en gång. Och det var i vart fall inte lätt att förstå det på den tiden. För att då fanns det inte massa tillgång på internet. Alltså Instagram hade liksom inte börjat sprida human design så som det gör idag. Så det var väldigt få källor man kunde uppsöka via Google för att lära mer om sin karta på den tiden. Nu låter det som att jag pratar om 1800-talet. Det är bara 8 år sedan, men det är ändå det är en väldigt stor skillnad på human design då och human design nu och all den tillgången som finns idag. Så kort tid efter att våran vän då hade presenterat oss för detta systemet så bokade jag min första reading. Både jag och min man åkte ut till en man som heter Terje som av slumpen råkade bo bara 20 minuter ifrån oss. Det var också ganska spejsat. För det var inte väldigt många människor som gjorde readingar i Norge heller på den tiden. Men vi åkte alltså ut till han Terje och han förklarade de första delarna av våra kartor till oss. Och jag kände bara att det här vill jag veta mer om. Alltså jag kände en stark dragning mot det här systemet. Även fast det var inte alla delarna som jag kände passade med mig på en gång. Jag var ju då på väg mot att bli riktigt, riktigt sjuk. På grund av den här skilsmässan som jag hade gått igenom och på grund av att jag i många år hade levt på ett sätt som inte var sant för mig. Jag hade burit många masker, jag hade försökt att passa in. Jag hade umgåtts med människor som jag egentligen kanske inte kände att det var mitt folk eller mina människor. Så jag var egentligen väldigt på en detour skulle man kunna säga, bort från mig själv. Så vissa av de här delarna som jag fick höra om min karta då, det tog lite tid innan det landade. Det var inte så att jag direkt kände igen mig i alla olika delarna. Till exempel det här med att jag är en manifesting generator som alltså ska ha tillgång till mycket energi. Jag kände mig mycket mer igen i beskrivningen av projektorn från början eftersom jag där och då hade extremt lite energi. Men det handlar nog också om att jag hade inte hittat det där som jag älskade att hålla på med. Jag hade inte hittat det där som gav mig liksom den här glädjen att göra. Så det är inte så konstigt att jag där och då inte älskade att jobba. Och dessutom så kände jag mig ju mer igen i beskrivningen av projektorn när det handlar om det här att träffas en till en. Jag har alltid tyckt att det är jobbigt att fokusera i stora grupper och jag pratar mycket hellre med människor en i taget. Och jag kunde också se att mitt tidigare jobb där jag jobbade som personlig tränare, det som jag älskade med det jobbet var ju just att få prata med människor en till en, att försöka gräva i varför de gjorde som de gjorde, vilka triggers de hade, vad det var som gjorde att de kanske inte klarade att följa en träningsplan till exempel som de egentligen ville följa och så vidare. Så det tog lite tid innan jag började se skillnaderna på hur jag såg människor i ett samtal från hur en projektor såg människor i ett samtal. Så att därför så tyckte jag ju först då att projektorbeskrivningen passade bättre in på mig än manifesting generator-beskrivningen. Sen var det en grej med det här med att vara manifesting generator som jag tyckte var otroligt svårt. Något som jag nästan tyckte lät som ett straff första gången jag fick höra det. Och det var att jag skulle svara an på livet. Jag skulle alltså inte hålla på att initiera massa saker och sätta igång massa grejer. Och det här tyckte jag kändes jätteonaturligt och tråkigt ut. Så det här var någonting som jag faktiskt slet med i början. Att inte låta min rastlösa energi sätta igång saker och ting hela tiden. Utan jag behövde lära mig att hålla i tyglarna till den här kraften och alla de här idéerna som bor i mig. Och vänta tills jag faktiskt har haft en respons. För det är faktiskt bara då som jag vet att jag har energi till att göra det jag ska göra. Och det är då jag också hittar den här glädjen, den här härliga känslan i att göra det jag håller på med. Om jag låter den här rastlösa energin få styra mig så påbörjar jag massa olika projekt som aldrig blir färdiga. Och för min del så måste jag säga att det här som ibland lärs ut om manifesterande generatorer, att vi ska hålla på att byta hobbyer och byta saker hela tiden, det skulle jag säga är en sanning med modifikationer. För att vissa av de här sakerna som vi vill vi avsluta för att vi satte inte igång dem från rätt plats i oss själva. Ja, vi tycker om att ha många bollar i luften. Ja, vi tycker om att ha kanske ett varierat arbete eller att vi gillar att byta karriär flera gånger under ett liv. Men jag skulle också säga att det finns en stor risk för att vi bara sätter igång saker och ting till höger och vänster som det inte blir någonting utav om vi inte lär oss att först svara an på livet innan vi går igång med massa saker. I min första reading med Terje så fick jag också höra att jag tillhörde den här 5-1-profilen. Och femman kallas ju för en ledare eller en general. Och det här var någonting som jag både tyckte lät läskigt när jag fick höra det. Men det var också som att någonting djupt inne i mig resonerade med det här. Det var som att det var liksom ett litet jubel långt där inne i mig. Och en känsla av att det här känner jag igen. Men jag hade ju i så många år gått och försökt vara någon som jag inte var. Jag trodde nog att jag skulle göra mig själv mycket mindre än vad jag var. Jag var väldigt rädd för att ta för mycket plats. Jag var väldigt rädd för att någon skulle tycka att jag var jobbig till exempel. Jag var också rädd för att någon skulle tycka att jag bestämde över dem. Så därför hade jag hållit tillbaka väldigt mycket av den här femmans kvaliteter i mitt liv. Så den här readingen med Terje gjorde att det liksom väcktes någonting i mig. Jag förstod att okej, de här egenskaperna ska jag faktiskt använda. Men jag ska inte använda dem för att kontrollera någon annan. Och jag måste alltid känna av riktig timing. Är det rätt timing att jag går in och tar ansvar nu? Eller ska jag låta människor få hålla på med sitt i fred? Ettan i 5-1-profilen kände jag mig igen i direkt. Jag har alltid tyckt om att studera och gräva djupt i saker och ting. Och jag tror att det också var är en bidragande orsak till varför jag tycker så mycket om att prata med människor en till en. För då har man liksom möjligheten att få gräva lite djupare i den andra och dens liv och de teman som man pratar om. När man pratar om 5-1-profilen så brukar man ofta också nämna det här med att andra kan ha förväntningar till en. Eller att andra kan komma till en och vilja att man ska komma och rädda deras dag eller fixa deras problem och sådär. Det här var egentligen inte heller någonting som jag kände igen i mig själv ifrån början. Men det tror jag beror på två saker. Dels att jag hade hållit mig själv gömd så länge att det var nästan ingen som visste att jag fanns eller att jag kunde någonting. Så det är klart att det var ingen som kunde komma och vilja någonting från mig baserat på vad de hade sett eller hört. Men jag tror också att det handlade om att jag har ett definierat viljeshjärta och jag har ett definierat G-center. Så jag har egentligen inga problem med att säga nej till saker och ting som jag själv inte känner att jag kan göra eller vill göra eller bör göra. Däremot så kände jag mig väldigt mycket igen i att 5-1-or kan bli paranoida när det gäller sitt eget rykte. Och det är ju också en av de här orsakerna då som har gjort att jag har hållit mig själv gömd. För jag har varit rädd för att om jag visar fram den jag är eller mina åsikter eller vad jag tänker om någonting, då kan det hända att människor inte håller med mig eller att någon tycker att jag är knäpp eller att någon då ska komma och ta mig eller förstöra mitt liv eller förstöra mitt rykte. Så det är en av de sakerna jag har jobbat med väldigt mycket i min karta. Det här att våga komma fram med mitt, våga stå med en rak rygg oavsett vad andra menar om mina åsikter eller vad jag gör eller vad jag säger eller hur jag är. Och det tänker jag är kärnan i den här 5-1-profilen, att vi kan inte styra vad någon kommer att tycka eller tänka om oss någonsin, men vi måste vara trygga i oss själva och vi måste veta att vi kan stå för det vi säger och gör och uttrycker. Den här första readingen med Terje så fick jag ju också veta att jag hade en så kallad sakral inre auktoritet. Det vill säga en spontan känsla runt vad jag ska svara ja till och vad jag ska svara nej till. den här första readingen, när jag hade den, så var jag så himla vilsen. Jag var så lost i mig själv att när han sa det så var jag bara helt, hä? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om vem jag är, även fast jag hade ett definierat G-center. Jag har ingen aning om vad som är min riktning, även om jag har två av de mest tydliga riktningskanalerna i min karta. Men där och då så ville jag helst bara att någon annan skulle berätta för mig vad jag skulle göra och vem jag skulle vara. För jag hade noll igenkänning i mig själv på den tiden. Sakta men säkert så började jag experimentera med att ta egna val utan att ha rådfrågat mig med andra. Och det var min resa tillbaka till mig själv och min resa mot att lyssna på min inre auktoritet igen. För min del så har det inte handlat så himla mycket om att lyssna till just sakralen, utan för mig har det varit mer att lyssna till känslan av det som känns sant eller det som känns rätt i mig. Och helt i starten så var det väldigt, väldigt små saker som jag började ta egna beslut kring. Det kunde vara till exempel att ommöblera här hemma eller välja en färg på väggarna som kanske ingen annan hade till exempel, eller att välja kläder som jag kände att det här vill jag faktiskt ha på mig. Men vågar jag det, för att det är kanske annorlunda eller det är kanske lite för dyrt eller det kanske är onödigt. Men så vågade jag i alla fall kanske köpa de kläderna baserat på den här känslan av att jo, men det här känns som jag. Det här känns sant ut för mig. Så det var liksom de första små trevande stegen som jag tog mot att ta tillbaka min egen kraft egentligen, skulle jag vilja säga. Eller ta tillbaka min egen röst. Det hade gått så lång tid där jag inte hade tagit den här rösten på allvar. Eller där jag hade trott att den rösten var fel. Så att för mig så var jag tvungen att börja i de här pyttesmå stegen för att lära mig att känna igen det som var mig i allt det brusande bråket runt omkring. Det som gjorde allra störst intryck i den första readingen, det var ändå att jag förstod det här med att ha ett helt öppet solarplexus. För det har varit också en av mina stora akilleshälar i detta livet. Att jag har undvikit emotioner. Att jag bara har velat ha det harmoniskt runt omkring mig. Eller att människor ska ha liksom sköna, behagliga, fina, positiva emotioner. Och jag har gjort så mycket för att undvika att någon ska bli arg, irriterad. Jag har försökt fixa människor om de har varit sura eller haft en dålig dag. Och jag har verkligen inte förstått varför jag har blivit så extremt överväldigad av andra människors emotionella tillstånd. Och helt i starten efter jag hade fått min första reading så tyckte jag nästan lite synd om mig själv. Och det var nästan så här att jag ville visa fram den här kartan för alla människor och säga att men kolla här, ni kan inte hålla på och känna så mycket runt mig för jag tål inte det. Så då ville jag nästan använda kartan som en slags ursäkt för att jag skulle fortsätta att vara svag egentligen. Så det tog ett tag där, det tog säkert ett par tre år innan jag faktiskt fattade att nej, det är jag som måste lära mig att hantera att andra människor känner saker och ting. Det är jag som måste utmana det här i mig själv. Och det har nästan varit lite som att jag har fått KBT-a mig. Alltså jag har tränat på att lägga märke till andra människors emotioner med nyfikenhet istället för att direkt reagera med att bli rädd, spänna kroppen och försöka fixa saker och ting. Så jag har liksom fått träna på att andas, försöka slappna av i kroppen och försöka följa med på och se, jaha, så känner den personen, eller jaha, nu reagerar hon på det där sättet, eller oj, nu blev det pinsam tystnad här. Jag undrar vem som kommer vara den första att ta ansvar. Och så verkligen försöka ta fingrarna av fatet själv. Och det här har hjälpt enormt mycket. Jag tål mycket, mycket mer idag än vad jag gjorde då när det gäller andras emotionella tillstånd. Men jag tycker fortfarande att det här är en av de svåraste grejerna med min karta. Speciellt om min man har dåliga dagar till exempel. Det är väldigt svårt för mig att inte personligen gå in och engagera mig i hur han har det. För jag vill ju att han bara ska ha det bra. Och jag vill inte att han ska vara sur på mig. Så det var mitt helt öppna solarplexus och mina två portar i mitt inkarnationskors som ligger på den medvetna sidan, alltså på personlighetssidan. Det var nog de sakerna som ändå träffade mig mest första gången jag fick min reading av min human design. Och mina två portar på personlighetssidan i inkarnationskorset, det är port 19 som är sensitivitetsporten. Och det är också en port som, den är inte bara sensitiv, men den kan också bli väldigt emotionell när man känner sig avvisad. Så även om jag inte är emotionell på det sättet att jag har ett definierat solarplexus, jag har inte de här vågorna som kommer och går, men baserat på olika situationer så kan jag bli väldigt emotionell om jag då känner mig avvisad. Och det här kan då visa sig som att jag blir sur, att jag drar mig undan och att jag liksom får en slags mentalitet som handlar om att nej, jag ska minst klara mig själv. Jag ska aldrig mer be om hjälp eller jag ska aldrig mer visa fram att jag har något behov för att jag ska bara klara mig själv. Och det här tyckte jag var så pinsamt när jag såg det här i min karta. Jag hade fått det i text då utav Terje, så jag försökte lägga min arm över texten för jag ville liksom inte att min man Ivar skulle se det här då. Och då kom jag också ihåg att jag tänkte att hur kan det här systemet veta det här om mig? Alltså det här är ju någonting som jag trodde att jag hade skjult och gömt väldigt bra så att ingen någonsin skulle veta om att jag hade de här sidorna, för jag tyckte själv att det var så pinsamt. Men här stod det liksom svart på vitt. Och det gör någonting med en, eller det gjorde någonting med mig i alla fall, att se det här svart på vitt, att det här är någonting som ligger i min design. Alltså jag är född för att det här är en egenskap som jag ska lära mig och dela med i detta livet. Jag ska förstå den här egenskapen. Det blir liksom på ett sätt lite mindre personligt när man får se det. Det är inte så att jag har varit dålig på något vis som har fått de här egenskaperna, utan det låg med i födseln. Och den här port 19 kan ju också vara otroligt empatisk. Så det är inte bara den här sura emotionella sidan som ligger där. Utan när jag klarar att inte ta saker och ting personligt. När jag inte tar andra människors emotioner personligt. Till och med om de skulle avvisa mig. Så klarar jag att vara väldigt empatisk. Jag kan förstå varför människor gör som de gör. Den andra porten i mitt inkarnationskors som också gav stort intryck i den där första readingen, det var port 33 som är The Gate of Retreat eller The Gate of Privacy. Och det är min utmaning kan man säga i livet, eller det är en egenskap som jag måste lära mig att balansera i mig själv, för att om jag inte gör det så kan jag bli ganska så utbränd ganska tidigt i livet, och det blev jag ju. Jag fick två barn när jag var väldigt ung, väldigt tätt, och det fanns ingen möjlighet för mig att dra mig undan och få den här tiden till retreat eller privacy som jag egentligen behövde. Och även om det var många andra saker också som påverkade min utbrändhet, så tror jag att det också var en stor del av det. Så när jag fick den här readingen då, så förstod jag att det här är någonting som jag måste ivarata i mig själv resten av livet. Jag är inte en människa som är skapad för att vara social hela tiden till exempel. Jag behöver ganska mycket tid ensam där jag kan dra mig undan och reflektera över mitt liv, vad som har hänt, mina egna tankar, mina egna emotioner. Så det här var lite av det som jag förstod vid mig själv i den här första readingen då. Och efter det så ville jag ju bara kolla upp allas kartor liksom, så jag kollade upp först de som jag har i närheten i mitt liv, människor jag känner, började kolla upp kändisar, började kolla upp liksom gamla kamrater från skolan som jag inte har träffat på 30 år liksom. Alla, jag var jättenyfiken. Och vi gick också tillbaka till Terje och fick både en och två fördjupningsreadingar utav honom. Och jag började också leka med att göra readingar på andras kartor. Först bara som en hobby, som gratis, för att jag tyckte själv att det var så roligt. Jag köpte en del böcker. Den första boken som jag köpte var faktiskt Gene Keys. Och jag tycker att det är ganska intressant att sättet som Terje presenterade Human Design för mig var att han gjorde ingen skillnad på Gene Keys och Human Design, utan det var det samma systemet. Och jag är väldigt, väldigt glad för att jag fick den introduktionen till Human Design. För att för mig så är Gene Keys bara en fördjupning i portarna i Human Design-systemet, och vi kan egentligen inte separera de två. Så när jag hade hållit på med det här en stund så kom faktiskt den här vännen som introducerade mig för human design på nyårsafton en dag och sa: "Men Emily, ska du inte börja jobba med det här?" Och han är också en projektor. Och då fick jag en väldigt tydlig respons, kan jag säga. Så även om jag då tidigare hade experimenterat lite med de här små sakerna som att ja, vilken färg ska jag ha på väggen när jag målar och vilka kläder ska jag ha på mig och sådär, så var det här en väldigt tydlig respons runt vad jag faktiskt ville göra. Och jag kommer ihåg att mitt ansikte bara sken upp som en sol när han sa det här till mig. Och jag tänkte liksom både att, va? Det kan man väl inte göra? Jag kan ju inte jobba med det här, är du knäpp eller? Och samtidigt så var det liksom ett litet hopp inne i mig då, som också kände, fy fan, tänk om jag kan jobba med det här. Det hade ju varit helt fantastiskt. Jag vågade inte börja med det på en gång. Det tog lite tid och det var inte förrän min man några månader senare tog upp det här igen och sa att, men Emily, nu bara kör du. Sätt igång nu liksom. Och då kontaktade jag Terje igen och frågade om han kunde tänka sig att vara mentor för mig, som han sa ja till. Så då gick jag tillsammans med honom i 2 års tid, samtidigt som jag började göra readingar på människor runt omkring. När det hade gått några år då, så tänkte jag att jag skulle starta ett Instagram-konto. Det var också något som var jätteläskigt, att komma ut där och visa mig fram och bara säga saker som andra skulle läsa eller visa mig själv på bild, att någon skulle se på mig. Jag hade inte kontroll på vem som skulle se och sådär. Men jag kände ändå att det var rätt steg. Och när jag väl gjorde det så hittade jag en annan tjej här i Norge som också hade börjat med human design ganska så nyligen, som heter Tone Hove. Och jag skrev lite med henne och frågade henne om hon skulle vilja starta en podd med mig. Och det här att starta en podd, det tror jag har varit det kanske största steget mot att bli frisk för mig. Under ungefär 3 års tid så hade jag inte gjort så mycket annat än att ligga på soffan, sova, ta hand om barnen när de var hos mig och läsa om human design och göra readingar på människor. Men när jag och Tone startade podden så kände jag att det hände någonting energimässigt i mig. Det här var för mig, tror jag, den stora eldpröven, det stora eldprovet. Det var den stora draken som jag behövde besegra för att komma mig vidare. Och det var någonting i mig då som verkligen ville göra den här podden, samtidigt som det var väldigt mycket i mig som sa nej, gör det inte, vad ska folk säga, tänk om folk tycker att du blir alternativ och konstig nu, tänk om folk bara kommer att skratta bakom ryggen och tycker att du är knäpp liksom. Men jag gjorde det i alla fall. Och det här med att våga göra det där som den där lilla piprösten säger inuti mig, det har varit alltså det absolut viktigaste jag har gjort i den här resan, som har hjälpt att, när det har hjälpt att komma tillbaka till mig själv och bli frisk från den här utbrändheten. Så det att följa sin respons, att följa det som känns sant i en själv, det kan vara skitsvårt. Och det här med att starta med podden också, det var absolut inte glädjesfullt i starten, kan jag säga. Jag sov inte första 2 veckorna efter att vi hade släppt första avsnittet. Jag satt på helspänn hela tiden. Jag satt bara och väntade på att folk skulle prata illa om mig. Eller, ja, jag vet inte helt vad jag trodde skulle hända, men det var otroligt läskigt i alla fall. Samtidigt som jag tyckte att det var skitkul att spela in de här poddavsnitten. Så jag tror att mycket av det som kallas för mitt huvudsår eller min grundläggande utmaning i human design dök upp i den vevan. Och min grundläggande utmaning handlar om skam. Och jag hade mycket skam runt att våga fylla ut mig själv. Våga komma fram som den jag var. Och här ligger det många gamla såna här små triggers från barndomen. Inte några stora grejer som hänt. Det kan ha varit en kommentar här eller där som har liksom fastnat i mig någonstans och fått mig till att tro att jag har varit för mycket. Att det är fult att vilja uttrycka sig till exempel. Att det är fult att vilja ha en publik. I min human design-karta så har jag en kanal, 1-8-kanalen, som kallas för artistkanalen. Och i den så ligger det ett helt naturligt behov av att vilja uttrycka sig som den man är på ett unikt sätt. Och den här kanalen fick då börja användas när jag började podda. Så det var som att energin började flyta i mig igen som i lång, lång tid hade varit stoppad. Det var som att jag hade lagt ett lock på den här kanalen. Så när jag då kunde börja använda min energi mer så som mig så kände jag att min kropp sakta men säkert blev friskare och jag tålde mer. Men det här är en process som har tagit många år alltså. Det är i alla fall 3 år från jag startade den podden tills jag nu har börjat känna att jag är faktiskt mer frisk än sjuk idag. Det som var så fint med att våga hoppa var att det gav resultat. Och det här är inte någonting som är garanterat, måste jag säga. Jag tror att jag har också haft väldigt mycket tur. Men det som hände var att ungefär 3 månader efter att vi hade startat podden här i Norge så var jag fullbokad när det gäller readingar. Och jag har aldrig haft någon plan om hur mitt jobb med human design ska se ut. Jag har bara vetat att det här är något jag älskar att göra. Det här är något som jag väldigt gärna vill kunna göra. Och jag har egentligen hela tiden bara gått på känslan av vad som är nästa steg. Det har liksom varit små steg av att svara an, att respondera hela tiden som har gjort att olika delar har utvecklats av sig själva i mitt företag. Så när tiden var mogen så kände jag att nu ska jag börja hålla kurs. Och så gjorde jag det. När tiden var mogen igen senare så kände jag att nu ska jag börja med det här 1-åriga mentorskapet. Och så gjorde jag det. Och på det sättet så har det här sättet att jobba med human design fått utveckla sig på helt organiskt. Jag har 3 stycken sådana här högervariabler i min karta som gör att jag är inte speciellt målriktad. Utan jag går mycket mer på feeling och på flow. Sen har jag en kanal i min karta som ligger mellan sakralen och G-centret, 14-2-kanalen. Som handlar om att jag känner igen min egen väg väldigt tydligt när jag lyssnar till min respons. Och det har också varit en väldigt stor del i hur jag har valt att jobba med human design. Det har aldrig kommit från huvudet, det har aldrig varit någon plan, det har aldrig varit ett mål om att jag ska uppnå det här och det här eller att jag ska göra det här och det här. Utan det har verkligen bara varit från stund till stund, vad är det som känns kul, vad är det jag vill göra som nästa grej och så har jag följt det. Idag så kan jag ju se att jag använder hela min karta i mitt jobb. Jag följer den här responsen via 14-2-kanalen. Jag använder min 1-8-kanal till att vara den här artisten när jag spelar in en podd till exempel eller när jag håller mina kurs. Så har jag en publik som kan inspireras av eller få empowerment av det som jag delar med mig eller det som jag lär ut. Jag har en kanal också mellan halsen och Ajna-centret, 43-23-kanalen, som också gör att jag kan strukturera upp stora komplicerade teman och få ut dem på ett enkelt sätt så att andra människor också kan förstå vad det handlar om. Och när jag började prata om human design så var det här den feedbacken som jag fick väldigt ofta. Att, åh, gud vad bra Emily för att du kan berätta det här för att nu förstår jag vad det betyder. Och det var ingenting som jag tänkte på själv. Jag tänkte att, ja men herregud, det fattar väl alla på det sätt som jag fattar det här. Men så är det inte. Och det här tror jag är väldigt fint att ha med sig när man tittar på sin egen karta och börjar förstå sina egna kanaler. Att de sakerna som känns väldigt naturliga och enkla ut för dig är ofta sånt som andra uppskattar väldigt mycket. Så det här att förklara svåra teman på ett lätt sätt är också någonting som jag använder mig av hela tiden när jag pratar om human design. Sen har jag en kanal som ligger mellan Viljeshjärtat och G-centret, 2551-kanalen, som handlar om att jag älskar att få vara först med någonting nytt. Och det här att få vara först med att starta podd om human design i Norge, också vara först med att starta podd om human design i Sverige, det är verkligen någonting som jag tycker är kul. Jag gillar att utmana mig själv, alltså göra saker som ingen annan har gjort tidigare. Det ger mig en stor glädje. Så har jag också den här 2838-kanalen som vi pratade om helt i starten. Det som jag känner att jag kanske har den största softspotten för när det gäller human design, det är att jag vill inspirera andra människor som också står och tvekar till att våga sig själva. Och det är någonting som jag känner att det ger mig enormt mycket mening. Det ger mig en kraft till att fortsätta och prata om det här. Försöka inspirera, försöka ge empowerment. Så att andra människor som också kanske står i liknande situationer som jag gjorde tidigare ska våga. Jag skulle inte säga att human design är det som har hjälpt mig att hitta det andliga i mitt liv. Jag har en del andra människor här i Norge som jag till slut i vuxen ålder hittade som representerar för mig en andlighet som jag kan känna igen i mig själv. Men jag kan säga att human design har hjälpt mig att lita på att den här känslan av det som känns andligt eller heligt i mig, det är det som jag ska följa i detta livet. Även om jag kanske aldrig kommer att få just den känslan speglad i det yttre. Så det är ju det absolut största, upplever jag, som human design kan ge till oss. Det är känslan av att lita på att det du känner, det är det. Det ligger någonting i det. Det är någonting där som du ska följa i ditt liv. Även om ingen annan någonsin kommer att förstå det du förstår, så är det mellan dig och dig. Och det är kanske det absolut viktigaste som gäller för dig i ditt liv. Och så vill jag bara poängtera en gång till att det är ingen garanti för att saker och ting blir lätt. Det är ingen garanti för att man lyckas med saker och ting. Bara för att man vågar komma fram och vara sig själv. Men oavsett så har du vunnit dig själv. Så jag tänker för min del, även om det hade gått åt helvete med mina podcaster och jag inte hade fått en enda person på reading, så hade jag fortfarande vunnit mig själv. Jag hade insett att, aha, det här tycker jag faktiskt är kul. Jaha, det här är jag faktiskt ganska bra på. Och det är det som är hela poängen. Det var flera utav er som undrade om jag hade några favoritdelar i min karta, eller om det var vissa delar som jag inte tyckte om, eller någon del som jag inte kände igen mig i eller sådär. Och jag måste nog säga att nu så tycker jag om alla mina delar. Jag kan inte säga att det är någon del som jag tycker mer om än någon annan. Jag kan som sagt fortfarande tycka att det är en utmaning att ha ett helt öppet solarplexus, men samtidigt så skulle jag inte vilja byta ut det mot ett definierat, utan jag är glad för att jag ändå har den här coolnessen som ligger i ett öppet solarplexus. Sen kan jag ibland också vara lite avundsjuk på er som har ett odefinierat ajna-center eller ett öppet ajna-center, för att ibland så kan jag känna att det är lite svårt ibland för mig att förstå saker och ting som jag gärna skulle vilja förstå på en gång. Det går lite trögare ibland i min hjärna och det kan vara lite frustrerande ibland. Men å andra sidan, hade jag inte haft ett definierat ajna-center så hade jag inte heller haft min 4323-kanal som jag tycker så mycket om att få använda mig av. Och det här tror jag gäller oss alla. Jag tror att ju mer vi förstår av våran karta, ju mer tycker vi om att vara den vi är. För att vi känner igen att, ja men det är ju så här jag ska vara. Det är ingenting som är fel. Allt är faktiskt precis så som det ska vara i mig. Jag upplever inte att det är någon del i min karta som jag inte förstår idag. Men det har varit en lång resa och som jag berättade tidigare så var det många av de här helt grundläggande sakerna som tog ganska lång tid innan jag kände igen mig i. Så bara det vilken energityp jag tillhör eller hur jag skulle lyssna på min inre auktoritet. Sen fick jag också en rolig fråga som jag tänkte jag skulle avsluta med. Och det var frågan, vilken är din drömklient? Vem skulle du allra helst göra en reading på? Och idag så måste jag säga att den jag allra helst skulle vilja göra en reading på är Mia Skäringer. Inte bara för att hon är en sjukt rolig person, men också för att jag vet att hon är en person som är intresserad i självutveckling och att förstå sig själv. Och så tänker jag att fy fan vad kul det hade varit för mig att bara få hänga med henne en liten stund. Okej, Tack för idag, hörni. Jag hoppas att något av det jag har sagt idag kan vara till en inspiration för er. Är det några fler frågor som dyker upp så får ni gärna skicka till mig i inboxen på min Instagram. Och så hörs vi igen redan om en vecka, hörni, med ett superspännande avsnitt med ledarskapstränaren Linda. Det får ni inte missa, hörni. Puss och kram på er.